I've waited and hoping for the best. But blues will make me ramble and the rails are leading west. I'm feeling awful lonesome, pleasure I can't find. I'm leaving you, mean mama, just to worry you off of my mind. Oh, delay, doodly, 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 doodly,
då hälsar vi alla lyssnare hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Mimers brunn. Det är det 8:e avsnittet och idag så kommer vi att diskutera coronakrisen som pågår runt omkring oss. Jag som pratar heter Jimmy Thunlind. Jag har som vanligt med mig Jonas De Geer. Hej Jonas!
Hej Jimmy!
Och idag har vi dessutom en gäst i programmet och det är Fredrik Weideland. Välkommen!
Ja, tackar! Kul att vara här!
Ja, och vi tycker det är roligt att du är med också och
absolut
vill resonera kring det här ämnet. Och nu kanske någon lyssnare undrar varför ska vi också prata om corona? Man pratar ju om det överallt i dessa dagar. Men det är just det som kanske gör det att den här coronapandemin och det som den har orsakat, det överskuggar ju faktiskt allting annat i samhället just nu. Och det är svårt att diskutera andra samhällsfrågor utan att komma in på det. Så vi känner att vi har det som utgångspunkt istället. Coronapandemin och de effekter som den har fått och kanske kommer att få. Och kanske diskutera lite runt omkring också påverkan.
Och vi kör det här programmet en gång i månaden och vi hoppas ju att vi ska slippa ägna nästa avsnitt åt det också, men det är väl fara värt alltså.
Ja, precis. Men vi ska vara tydliga med att det här är alltså, vi har inte ambitionen att göra någon typ av nyhetsredovisning, senaste nytt, statistik och så, utan det finns andra poddar som är jätteduktiga på att presentera sånt. Vi kommer att som vanligt ha en lite mer filosofisk ingång i det här ämnet. Och därmed så känner jag att vi kanske är redo att sätta igång. Och jag kastar bara ut frågan till mina båda medtävlare, höll jag på att säga. Det blir ju fel. Mina partners här, vad
vi
är...
har ju pratat om det där Jimmy, det är ingen tävling.
Nej, det är ju det inte är. Men ibland får man så här prestationsångest. Men vad är det som pågår egentligen?
Ja, det är verkligen, det är svårt att veta tycker jag. Jag vet, redan för 2 veckor sedan drygt så skrev jag någonting om det här att vi inte kan veta något. Och jag tycker, alltså man brukar kunna klura ut ungefär vad som pågår efter några veckors tid. Här är det jättesvårt. Jag vet inte, är det precis som de säger att det här är en vad ska vi säga, som en influensa fast mer elakartad och att det är mest är att den kommer att belasta vården mer. De är rädda för en sån total överbelastning. Är det någonting riktigt mer elakartat? Är det en ny digerdöd? Eller är det någon sorts... Det tredje alternativet är att man på något sätt emotser en ekonomisk kollaps ändå. Och att man blåser upp det här då för att ha en förevändning för en massa undantagstillståndsåtgärder. Det är väl, och jag vet inte. Sen utesluter inte det ena kanske det tredje där, va? Men
nej. Va?
Det, så, och det ska vi väl försöka gå in lite på och försöka bena ut lite.
Mm. Fredrik, har du någon tanke? Vad är din spontana reaktion på situationen som vi är i just nu?
Jag tycker också att det är jättesvårt att veta vad det är som händer, så att säga. Det man kan ta på är väl att det man ser är väl att det är en samhällskris i alla fall. Sen hade vi en diskussion här innan om det är en kris och att det blir en kriskris, för att kanske parafrasera Tegnell där, att tala om äldre, att det kanske kommer en kriskris längre fram. Ja. Och sådär. Och då kanske de där delarna som DR pratar om kommer in.
Jag tror att vi kan ju vara överens om att det är en kris på gång, va? Men den har ju absolut inte kulminerat än.
Nej. Utan det, och det var ju Stefan Löfven också väldigt tydlig med i sitt tal här om kvällen, att han var väldigt allvarsam då när han talade och sa att vi måste bereda oss på betydligt sämre tider än nu. Krisen är absolut inte över, det kommer att bli värre innan det vänder. Så långt. Men jag skulle vilja inledningsvis säga från min horisont att jag får alltså inte saker och ting att gå ihop. Och det är det som gör att jag tycker det är viktigt att diskutera och lyfta de här frågorna. Även om vi inte kan leverera färdiga svar, och det är inte heller syftet, så tror jag vi fyller en funktion genom att lyfta frågorna och börja fundera. Därför att från början när det här dök upp kring årsskiftet då, så var det alltså ett virus. En virussjukdom som började spridas. Och det har vi ju sett ett antal genom åren. Har ju kommit, och vanliga influenser kommer ju varje år. Men man vidtog en massa åtgärder då. Och på väldigt, väldigt kort tid så har ju då samhällen runt hela jorden vidtagit fullständigt extrema åtgärder för att försöka stoppa och hindra spridningen av det här viruset. Och vi pratar ju alltså om länder där man stänger ner totalt, där man har totalt utgångsförbud. Tiotusentals företag får slå igen eller säga upp eller permittera sina anställda, och hela ekonomier är i gungning. Och återigen, är det orsakat av ett virus? Det känns som att reaktionen är någonting som jag i alla fall under min livstid aldrig har varit med om.
Nej, men det tror jag inte. Det har väl knappt någon. Det här är väl bokstavligen det värsta eller mest omfattande i mannaminne.
Ja, och jag tror man får gå tillbaka kanske ända till andra världskriget för att hitta alltså motsvarande enorma åtgärder från myndigheter och regeringars håll. Och som sagt, vi har inte sett slutet än. Det kan komma mycket, mycket mer. Andersson, våran finansminister, sa ju häromdagen att vi har ju slagit rekord här i stödpaket på över 1 000 miljarder vid det här läget. Men det kommer att komma fler, säger hon redan nu. Det kommer att behövas mycket mer.
Jo, absolut. Det är väl redan en årsbudget ungefär, va? Om jag har förstått rätt. För staten.
Ja, det är något sånt. Och det är kanske då ändå lite jämfört med vissa andra länder. Jag har läst siffrorna, men jag kan inte ens uttala dem, som USA har hostat upp nu för att försöka motverka där. Och även Tyskland, det är ju frågan om biljoner.
Jo, varifrån kommer de pengarna?
Ja.
Vart hamnar de?
Ja.
I slutändan.
Det är också en bra fråga. Och alltså för det första så finns de ju inte, utan de skapas ju på ett eller annat sätt i det här läget. Oavsett om det är Svenska Riksbanken som skapar dem, eller om det är Internationella valutafonden eller Världsbanken eller vad det nu är. Så det är inte så att vi går och lånar liksom slantar av ett annat land eller något sånt, utan det här kommer naturligtvis att leda till en kraftig inflation. Det kan vi vara ganska förvissade om.
Ja, jag lyssnade på faktiskt nu på morgonen en kommentator i radion som fick just frågan om det här med pengarna då. Och då sa hon att det måste ju då i Sveriges fall, Sverige får låna upp de här pengarna. Hon talar inte om av vem, utan det är ju internationella långivare. Mm. Men hon menar på att det som vi hittills då, de här 1 000 miljarderna som det handlar om, det ökar våran nuvarande statsskuld med ungefär 5%. Så det är inte jättemycket. Hon sa, vi är fortfarande ett rikt land. Det ökar andelen, statsskulden mot BNP ökar nu då från 40-45%. Och det är väldigt lite jämfört med vad många andra länder har, sa hon. De kan ha alltså en andel på 70-80%. Så hon ville liksom lugna läget och säga att det är absolut ingen fara. Det här har vi råd med och det är bara att låna mer. Men för mig känns det lite oroande. Det är som du säger, de här pengarna finns ju inte. Det finns ju inte någon Joakim von Ankas källare någonstans full med guld som på något sätt skulle kunna motsvara det här. Utan det här är ju luft.
Jo, det är klart det.
Och faran finns ju, som vi har sett tidigare då, framförallt under depressionen men även under andra finanskriser, att som du sa, inflationen skjuter i höjden och det i sig skapar ju andra nya problem.
Mm. Absolut. Vad heter det? Ni har ju kört, jag har faktiskt lyssnat ganska noggrant på de sändningar som ni har haft i Nordisk Radio om alltså coronabunken som programmet heter där. Om vi börjar lite med det, vad har ni, ni har ju deltagit bägge två, om ni skulle sammanfatta lite grann de program som har varit hittills under veckan, vad har ni avhandlat?
Ja, vad säger radiochefen?
Ja, oj. Ja, vad har vi avhandlat? Ja, syftet med coronabunken är ju att vi ska leverera fakta egentligen och nyheter kring corona. Så det är väl det vi har gjort. Vi tar ju inte upp de här frågorna vi gör här egentligen. Att vi försöker bena ut...
Nej, men vi
försöker inte hitta något svar på vad det beror på så där, på det sättet i alla fall.
Men vad tror ni om det hela då? Om vi säger att vi har de här olika alternativen, vad tror du, Fredrik? Har du någon teori där? Är det ungefär som de säger, myndigheterna? Eller är det något mycket värre? Och de alltså undanhåller en del information för att inte liksom utlösa panik?
Ja, det är också väldigt svårt att veta. Men det man kan se är väl att Sverige agerar ganska annorlunda jämfört med andra nationer, kan man väl säga. Och det tycker jag är lite konstigt i sig faktiskt. Sverige brukar ju följa liksom de är ganska globalisttrogna och sådär.
Nej, det är jättemärkligt. Jag fattar inte riktigt vad det är. Om det är så att det har gått någon sorts prestige i detta, att man har valt en sån linje från början och håller fast vid den, eller vad det är frågan om. Och det här kan ju...
Det där tänkte jag på när de vägrade att stänga gränserna. Att det där måste vara en prestigefråga, faktiskt. Och det kan ju vara så att de är så ideologiskt globalismtroende att de förnekar verkligheten på något sätt. Men inte sen... erkänner att det här är ett riktigt problem.
Så är det absolut, men jag tror det finns en annan aspekt av det också. Man har ju litat på att svenskar i allmänhet är väldigt myndighetstrogna. Alltså man har stort förtroende för myndigheter allmänt och att det räcker med rekommendationer och så. Men vi har dessutom inbyggt i våran grundlag. Till exempel så gick det ju för några veckor sedan inte att stänga skolor i Sverige. Det har man ju nu gjort en grundlagsändring för att komma åt. Men det finns en annan detalj. I Sverige kan man inte införa utegångsförbud. Det strider mot grundlagen. Så skulle man vilja göra det som vissa länder har gjort, då skulle vi behöva ändra grundlagen även där. Och det bygger alltså på ett samhälle som av tradition då sedan decennier har varit extremt öppet. Vår offentlighetsprincip är unik i hela världen och sådär. Väldigt öppet men också med ett stort förtroende. Och man har då räknat med att vi ska inte behöva ta till lagar och förbud, utan vi ska vädja till människor att de följer våra riktlinjer.
Mm.
Och vi har väl inte facit än. Jag skulle vilja säga att det finns väl ingenting som tyder på att Sverige skulle drabbas eller att smittan skulle spridas värre här än någon annanstans. Så på det sättet så har väl fortfarande inte de här åtgärderna i Sverige varit sämre än någon annans. Men vi vet ju inte slutresultatet.
Nej. Nej, det är det som gör det liksom obehagligt. Att återigen, vi vet inte vad det handlar om. Hur allvarligt det kan komma att bli.
Nej. Men sen är det ju också saker som man blir lite fundersam kring. Alltså en vanlig säsongsinfluensa som kommer varje år drabbar ju också ganska många människor. Framförallt de äldre då, och de äldre äldre. Och jag tittade på influensan som var säsongen 2017-2018. Då var det ungefär 20 000 i Sverige som insjuknade i den influensan. Och det var 1012 personer som dog direkt relaterat.
Mm. Mm.
Alltså i corona har i Sverige hittills dött mellan 500 och 600. Alltså färre än vad som dog i influensan i fjol. Och då vidtogs inga åtgärder överhuvudtaget.
Men det är så väldigt många olika sådana uppgifter som florerar ju.
Mm.
Det är så jättesvårt att veta.
Men jag hörde att man i Göteborg och i Lund så har man ju försökt då analysera det här viruset, se vad det är för ett virus, vad som särskiljer det från andra virus. Och det verkar ju vara så att det är betydligt mer smittsamt. Alltså det är mycket högre koncentration av de här farliga ämnena som utgör viruset än andra sådana här influensor. Och då menar man på att det kan göra att just droppar från mun, näsa eller man nyser och sådär. De innehåller så mycket större koncentration, därför blir det mycket mer smittsamt.
Mm. Jo, nej men återigen, så många säger jättekonstiga uppgifter. Jag hörde en läkare igår som sa att det handlar om hur allvarligt viruset blir, handlar om hur stor dos av det här viruset om man får.
Mm.
Jag trodde inte virus funkade på det sättet. Jag är absolut, nej men alltså, jag är inte medicinare någonstans, va? Men jag har liksom inte trott att man kan få så här lite AIDS eller sådär, utan antingen får man det eller så får man inte. Men det kanske inte funkar så, uppenbarligen.
Nej, men sen
det finns säkert många som sitter och lyssnar nu som tänker att ja, gud, vad fan vad dum i huvudet han är.
Men vi är ju inga experter, det har vi varit tydliga med även i tidigare avsnitt. Pratar vi om ekonomi, vi är inte ekonomer. Pratar vi medicin, vi är inga läkare. Men man måste ändå få lyfta de här frågorna. Jag tycker det är jätteviktigt att skilja på det.
Mm.
Och alltså just när det gäller corona här, då, nu har ju det namnet börjat få en liksom nästan mytisk skimmer omkring sig, så att det är farligt per definition. Jag känner ju ett antal människor som har haft corona-influensan och blivit friska. Och det blir ju de allra flesta människor. Och visst, de har haft feber, de har ont i kroppen och tappat smak och lukt och sånt här. Men efter 14 dagar så har de varit tillbaka på jobbet och jobbar igen.
Mm.
Och återigen då, jag kan inte sätta det i proportion till de gigantiska åtgärder som vidtas i samhället, framförallt i andra länder men även i Sverige. Det jag inte förstår, alltså det känns som att det finns något som vi inte får veta.
Ja, men absolut, visst är det så. Och sen som sagt, ja, förlåt Fredrik.
Ja, nej det jag också tycker är intressant är ju att det är ju samordnat. Nu är jag ju väldigt allergisk faktiskt vanligtvis mot konspirationsteorier, men man måste ändå kunna se att det är väldigt samordnat, framförallt i västvärlden. hur man agerar. Nu har Sverige agerat lite annorlunda, men i stort sett är det väl samma typ av agerande och erkännande av att det här är ett jättefarligt virus och sådär. Jag menar, vilka bestämmer? Vem är löparen som alla andra tar efter, så att säga?
Mm.
Det här var någonting som jag reagerade på också under Gaddafi. Över natt så blev han ond, om ni minns. Jag minns det väldigt väl. Att, det var ingen som visste vem han var, men under en specifik dag så visste alla att det här är en ond människa.
Mm.
Vem bestämde det?
Mm. Ja.
Är det FN eller Washington Post, eller var kommer det ifrån?
Ja, nej, visst. Det, just Gaddafi för sig hade väl, ja, har man väl haft ett ton i sidan till i omgångar. USA bombade ju Tripoli redan i mitten av 80-talet då.
Det var så, efter det här med Lockerbie, va?
Ja, precis.
Absolut.
Där, men det där pekar ingen... man ut Libyen som skyldigt, vilket jag vet inte. Det här är så här, jag vet inte programmet, men nej, men det som är det vi kan konstatera i alla fall, jag ser man de här presskonferenserna då som är dagliga, så står antingen Tegnell eller den här Johan Karlsson, som är väl någon annan sån här, han är tjänsteman, han är väl generaldirektör då för Folkhälsomyndigheten. De står och säger att de pratar om den här kurvan och att de inte vet heller någonting. Och sen kommer någon av de här tanterna, vad de nu heter, Johanna Sandvall och Taha Alexandersson från Socialstyrelsen, och säger att de inte har fått in tillräckligt med skyddsutrustning. Och sen kommer MSB in.
Ja.
Då. Och de ska tala om för oss att vi, förutom att tvätta händerna, så ska vi vara väldigt försiktiga med att bara ta del av, eller se till att bara ta del av bekräftad information. Mm. Bekräftad av vilka då? Mm. Och det är en massa sånt där, alltså, konstiga, nästan neologismer som cirkulerar då. Men man ska ta del av eller de kommer att kommunicera relevant information. Relevant för, enligt vem då, alltså?
Mm.
Det handlar om strukturerad information. Vad fan är strukturerad information? Ja, alltså, så det är en massa sånt här knepigt som pågår, alldeles oavsett alltså virusets allvarlighetsgrad eller dess beskaffenhet eller sånt. Så kan vi ju vara helt förvissade om att de som vill se till att återta ett informationsmonopol i samhället, de krafterna, och de är starka. De kommer ju att göra sitt yttersta för att utnyttja den här situationen.
Absolut, och jag tänker vi ska komma in lite mer på det senare, men Säpos presentation av sin årsrapport förra veckan innehöll ju också precis just det här att människor måste bli källkritiska, säger man. Det är alltid väldigt viktigt, men mellan raderna läser man ju att det är inte alla källor vi ska vara kritiska mot, utan
nej,
de som kommer från myndigheterna, de ska vi tvärtom ta till oss.
Det är motsatsen till källkritik. Det är det här som är så förljuget. För källkritik här ska betyda att du ska titta på SVT, och du ska titta på DN, och du ska och Expressen och Aftonbladet. Det går an. Det är bekräftad information. Det här är ju liksom så orwellskt så att det är äckligt.
Mm.
Ja, deras rapport där var helt vansinnig faktiskt.
Mm.
Alltså man tror inte att det är sant.
Nej, det var surrealistiskt att se det där.
Ja, men vi kanske går in på den redan nu, bara för att det har ju väldigt mycket med det här läget att göra, för deras rapport kunde ju inte komma mer lägligt för dem än just när krisen har brutit ut. Det var ju alltså, Säpo gör ju en årsbok varje år, årsrapport, årsbok, över sin verksamhet och framförallt över deras, som de har gjort analyser då, över hot mot demokratin och landet då. Och den presenterades förra veckan den 26 mars då på en presskonferens som var utan besökare då naturligtvis, utan de var ju med på länk då och kunde ställa frågor efteråt. Och det var Claes Friberg som är chef för Säpo, det var Ansa Hagström som är senior analytiker numera och Kenneth Alexandersson som också är senior analytiker som presenterar då. Och jag såg på den här, alltså, det är nästan så här lite domedagsstämning över hela den här presentationen. Vad tycker ni?
Ja, nej, jag håller med, men det är ju samma skit egentligen om man har sett de här senaste folk- och försvarkonferenserna. Så är det ju samma budskap där hela tiden, va? Man ska hamra in det här att man ska vara källkritisk. Det är ju en sorts liksom akademiskt kunskapsteoretiskt begrepp egentligen.
Mm.
Men i det här sammanhanget så innebär det då att man inte ska läsa alternativmedia helt enkelt.
Ja.
Utan hålla sig till maktens megafoner. Liksom.
Ja, men det var de tydliga med. De sa till och med det i den här presentationen att vi ska, information som kommer från våra myndigheter är den som är relevant. Ingenting annat.
Nej, och sen att man också, och det hörde som sagt bara Folk och Försvar redan förra året, man började prata om att mobilisera samhället, mobilisera runt alltså våra värderingar och värdegrunden och demokratin och bla bla bla. Att man försöker skapa någon form av sorts konstig liksom samhörighetskänsla i ett väldigt, väldigt söndrat samhälle. Men här behövs det, och det är också typiskt att man att alla ministrar står med svenska flaggor plötsligt, stora synliga på rockuppslagen eller på blusen och sådär. Man håller de här presskonferenserna bakom tre stora svenska flaggor. Inga EU-flaggor nu, utan det ska vara så blågult. Per Albin Hanssonskt, vår beredskap är god, liksom. Den typen av väldigt, väldigt konstig jag vet inte, beredskapspatriotism på något sätt.
Ja, men det är det. Alltså, hade man stått med, alla hade flaggor på rockuppslaget och flaggor i bakgrunden för ett år sedan, då hade det nästan varit lite rasistiskt.
Men nu är det... Dock, som sagt, så började det här liksom narrativet redan för ett år sedan. Det var väldigt påfallande på Folk och Försvar, det här pratet om hur vi är utsatta för hot från främmande makt. Och nu måste vi liksom samla oss och måste bara lita på våra myndigheter och mobilisera mot de här olika hoten som kommer.
Ja.
Sa du för ett år sedan?
Ja, för ett år sedan. Ja.
Och det var väl ungefär då?
Det var genomgående på den Folk- och Försvarskonferensen, var det?
Okej, för jag tycker det har pågått ett par år faktiskt.
Det är möjligt, jag har faktiskt inte följt det så tidigare, så det kan du ha helt rätt i. Men jag bara säger att det är inget, det som kom fram på den här konferensen är nog inte bara direkt kopplat till corona, för att det här går längre tillbaka, det är bara det.
Absolut, absolut, ja, men det är jätteviktigt. Men även om det då är ett par år bakåt, så sammanfaller det ju i tid med att MSB, Myndigheten för skydd, samhällsskydd och beredskap, gav ut sin broschyr om kriget eller krisen kommer.
Mm.
Som inte har varit på tapeten på decennier. Det fanns ju för jättelänge sedan en sån här broschyr. Men det här har inte varit aktuellt. Det har inte funnits något behov, har man tyckt. Sverige har rustat ner. Allt beredskap har rustats ner. Och så då, plötsligt för något år sedan så kommer behovet. Nu måste en broschyr ut till varenda svensk om kriget eller krisen kommer.
Mm.
Nej, det vad är det för hot som har uppstått? De pekar ju ut här i... För det första säger ju Friberg här att hoten mot Sverige är förändrade i grunden. Det är inte bara att de har liksom ökat lite grann, utan de är förändrade i grunden. Hela hotbilden är förändrad. Han säger så här, gårdagens hotbild är dagens lägesbild.
Ja, precis, det återkommer man till också.
Jag menar, vi är redan...
Det här är... han kunde lika gärna ha valt som slogan tillbaka till kalla kriget.
Mm.
För det är precis vad det handlar om. Och att man står och pekar ut, man tror inte sina ögon när man ser alltså chefen för svenska säkerhetspolisen står och säger att Sverige är attackerat av Ryssland och Kina.
Ja. Mm. Nej, och det pratar de ju om att de attackerar på bred front. De attackerar ju digitalt och med spionage, men även ekonomiskt. Och sen att de menar då att de understödjer högerextrema grupper i Sverige då, som så det blir ett inre hot också. Men det hänförs till Ryssland och Kina. Man pekar ut dem.
Mm. Och så, i viss mån Iran. Det blir ju så latch på alla möjliga olika sätt. Va? För skulle USA inte försöka påverka oss på något sätt? Eller Israel, jag menar.
Nej. Vad säger du, Fredrik?
Hela narrativet går ut på att all den kritik vi har, och det har ju vi av naturliga orsaker så att säga, den kan härledas till någonting annat, framförallt då Ryssland. Vilket innebär att i deras beskrivning så, ja, vi utgör ju deras droner och är någon form av landsförrädare. Det är ju dit de vill driva det.
Ja, visst.
Och det sa de relativt öppet i den här konferensen. Alltså, nu hymlar de inte med det längre, utan hoten är riktade mot vår ekonomiska välfärd, mot våra fri- och rättigheter och mot vårt politiska system. Och de inom vårt land då, som skriver kritik mot vårt system, de går ju Rysslands ärenden. Mm. De är folkförrädare.
Ja, visst. Så är det.
Och då uppmanar man människor att akta sig för det här. Sen Ansa Hagström, hon gick ju längst tycker jag, när hon menar på det att det är inte bara våldsbejakande grupper som faktiskt förbereder våld eller tar till våld, utan sen är det ju alla de andra som opinionsbildar och skriver saker och är med och rekryterar folk, och de är ju precis lika farliga, för de bidrar till det här.
Ja, absolut.
Då kände jag mig träffad.
Ja, nej, men det ska du nog göra också. Och det är därför som man måste vara väldigt skeptisk till de här liksom attentaten som har skett och i Christchurch och i nu senast i Tyskland och sådär. Där man säger att det här är, ja, det är folk som, de är inte organiserade någonstans, de har ingen sån historia, utan de är självradikaliserade.
Mm.
De har suttit framför datorn och tagit till sig såna här idéer. Mm. Och hon pratade ju till och med om att ett av hoten här var ju inte folk som kanske själva var terrorister, utan var terroristernas influencers.
Ja, just det. Också och det, satt en ny ord.
Ja, absolut. Kontentan av detta är ju att liksom alla som på något sätt kritiserade det mångkulturella projektet ägnar sig åt framöver ett ord jag inte gillar, men konspirationsteorier eller så. Det är de som egentligen är ansvariga för att de här våldsamma kufarna utför sina terrordåd, va?
Ja. Och sen,
och då är slutsatsen att det enda sättet man kan komma åt detta är att förbjuda all alternativmedia.
Ja, det är dit de vill komma.
Ja,
ja, det är väldigt diffust allting. De har koppling till, eller och de är del av miljön och så vidare. Alltså det är som upplagt för att bara, ja, jag vet inte.
Så fast det är ju ännu värre, för de här är ju inte ens en del av miljöerna. Det är ingen som påstår, utan det här är ju bara liksom någon sorts fria celler på något sätt som bara aktiveras av att kolla på nätet.
Ja, de influerade av miljön och sådär.
Ja, precis.
Alltså, Hagström, hon sa någonting som var lite intressant här. Hon menar då högerextrema i Sverige, att deras propaganda har gått från långtråkiga texter till avancerade och genomtänkta filmer och annat som då sprids väldigt lätt. Och som hon då erkände var så proffsigt. Och så menar hon då att den här propagandan som sprids, vi bör se detta på samma sätt som på angreppen från främmande makt. Jag citerar henne exakt. Ja. Men vad är det? Så vi skriver texter och lägger ut en film här med kritik mot regimen i Sverige. Det är lika, det ska jämställas med attackerna som Kina eller Ryssland utför genom sin spionage och underrättelseverksamhet.
Ja, nej, det är förryckt liksom. Återigen, man tror inte det är sant.
Ja, om man börjar bli orolig vart de är på väg då, som sagt. För att det här är ju, tror jag, syftar ju till att förbereda för både förbud och långtgående restriktioner mot oliktänkande.
Ja, absolut. Absolut att det är dit de är på väg. Det är ju mer än en farhåga vid det här laget.
Och sen då så passar de ju på naturligtvis och nämner även i den här presentationen att det här med corona utnyttjas ju också då av de här onda, våldsbejakande, högerextrema krafterna. Och jag kan väl tycka tvärtom att det är väl just Säpo som i det här läget faktiskt utnyttjar den här krisen till att slå ner på de som kritiserar systemet.
Ja, självklart. Det är så. Och inte bara Säpo, utan jag menar även, jag menar de krafter i mainstream-media som är förgrymmade över att, som sagt, att de har tappat det informationsmonopol de hade fram till för en 10-15 år sedan. De söker också utnyttja detta.
Mm.
Så att det är hela, liksom, hela det etablissemanget gör det.
Mm. Men då kan man ju vända på hela frågeställningen. Är det fel att faktiskt, nu vill inte jag använda ordet utnyttja, utan på något sätt analysera det som händer nu och se att det kan ju till och med vara lärdomar i det här. För det är vad jag tycker vi gör. När västvärlden har ju alltså blivit extremt bortskämt, extremt materialistisk. Och har nästan hamnat i någon slags bubbla att vi kan inte drabbas av någonting. Här kommer aldrig hända något. Och så plötsligt så slår liksom naturen tillbaka och ett litet virus sätter fart och knäcker det mesta.
Mm.
På något sätt så är det, tycker jag, en väldigt viktig lärdom av att dels vi har skapat ett onaturligt samhälle som faktiskt inte är bra med globalismen. Det är ju många som säger det idag. Även Friberg var ju inne på att globalismen var en del av problemet. Men med globalismen, med resor tvärs, kors och tvärs över världen, med att montera ner vår självförsörjningsgrad, med att göra oss beroende av andra länder på ett sätt som faktiskt nu visar sig skadligt. Det finns en rad lärdomar att dra av det som händer just nu.
Om folk nu kan göra det, så kan det ju komma något positivt ur det här. Mm. Det är klart att, för jag menar, som du säger, våra samhällen är så sårbara.
Mm.
Vi har visat oss väldigt, väldigt illa rustade för detta. Och förhoppningsvis så drar folk också den slutsatsen att nu har vi inte sett riktigt vad det här kommer att leda till i så kallat utsatta områden och sådär. Eller vi vet inte i alla fall. Det kan vara så att det är oroligt där redan nu, men det är inte det rapporteras om. Men det är väl självklart också att ett samhälle stå pall för såna här påfrestningar, så är det en fördel att man är så etniskt homogen som möjligt.
Mm. Absolut. Och sen en annan lärdom då, varför till exempel Volvo och väldigt många andra stora företag stänger i Sverige idag. Ja, det ena är ju att inte anställda ska smitta varandra, men grundorsaken är ju att de får inte tag i delar. För de är ju beroende av andra länder och där är gränserna stängda, så man skickar ingenting. Istället för att man säger att all produktion i grunden ska vara så långt det är möjligt inhemsk och bygga upp sådana system. Så jag menar att själva systemet vi har byggt är så sårbart, och det visar sig en sån här gång.
Ja, man har nedmonterat det som fanns. För jag menar, även om man är i hög grad är liksom importberoende, så har det ju tidigare, så har det ju varit i Sveriges fall länge. Men det har ju ändå funnits en beredskap för såna här scenarier.
Mm.
Och den har man ju gjort sig av med de senaste 20-30 åren. Mm. Det är ju inte klokt.
Nej.
Vi har liksom i stort sett inga livsmedelsreserver. Jag har inte verifierat den eller kunnat liksom bekräfta den informationen då, men att man alltså gjorde sig av med typ hundratusentals, gott inte var bortemot en miljon munskydd eller så, för det eldade man upp till en för 15 år sedan.
Ja, det faktiskt kom upp på Nordfront precis. 7,3 miljoner andningsskydd.
Ja, du ser. Bort. Till och med så. Ja.
Ja, och jag menar, de där tar väl inte så... Jag tänker på lagerhållning, om det är dyrt och ja, hålla dem och så vidare. Det där får man väl plats med i ett källarrum, höll jag på att säga. Men de tar väl ingen plats?
Nej, det kan inte vara liksom jättedyrt. Det kan inte vara...
Det kan ju inte vara så mycket bäst före datum heller. Alltså, de är ju förslutet förpackade. Och...
Ja, men skitsamma idag när folk använder såna här overheadplast och grejer för att få vårdpersonalen gå runt med. Mm. Så hade det varit bättre med ett lite gammalt munskydd. Liksom.
Absolut. Men sen har man ju då tidigare, jag minns på 80-talet, att försvaret hade ju hela sjukhus och mycket sjukhusutrustning i beredskap i underjordiska lager och så. Bland annat i Bodens fästning fanns ju ett komplett sjukhus. Och man hade respiratorer, flera hundra respiratorer som stod i beredskap och sånt där. Eftersom allt sånt är ju borta så finns det ingen sån beredskap.
Nej, det blev någon konstig dogm på 90-talet att... Nu står vi inte inför några hot längre, utan försvaret ska göras om till insatser i andra delar av världen. Men vi har ingen hotbild mot oss längre. Och jag begrep inte det då, hur man kunde dra den slutsatsen.
Nej.
Ryssland var ju på det sättet potentiellt. Ingen kunde ju veta vad som skulle att liksom, Ryssland skulle gå en så pass fredlig utveckling till mötes som det ändå har gjort, va?
Mm.
Då, utan tvärtom, det var ju en start i turbulens, och en sån kan ju ganska snabbt då, om man har ekonomiska kriser och sånt, det är ju historien full av exempel på. Jag menar, det franska revolutionen, som den Napoleonkrigen sen följer efter, eller för den delen Weimartiden i Tyskland och Sovjetunionen då. Jag menar, vad som helst kan ju hända med oroliga stater. Men då var man tvärsäker på att här blir inga fler krig.
Nej.
Så vi lägger ner försvaret. Man lade ner regiment efter regiment och allt det här du nämner.
Ja, och sen verkar det som om all krisberedskap och alla beredskapslager och allt, de fanns till för risken för krig. Och så fort man såg att risken för direkta anfall och krig var mindre, så kan vi rusta ner, sa de. Nu har det väl ändå bevisats att det finns väl andra saker som kan innebära en lika stor risk, till exempel en stor pandemi.
Mm.
Och en sån, liksom, det kan man inte kanske bedöma i som analytiker sitter och säger, hur stor är risken, kan vi montera ner lager, utan där måste man ju ha lager hela tiden. Ja. Om någonting sånt här händer.
Jo, men det är ju det som beredskap liksom handlar om. Att du har det också för det oförutsedda.
Mm. Och det finns säkert en helt rad med andra oförutsedda händelser som skulle kunna utlösa kriser. Som vi inte kan nämna nu, för vi vet inte om dem. De har inte hänt
det. Det ligger ju i sakens natur om det är oförutsett.
Men om någon hade frågat mig för 3 månader sedan, tror du att man kommer stänga ner alla större företag och det blir utegångsförbud i länder om 3 månader? Då hade jag bara skrattat. Det är helt omöjligt. Det är en stabil situation i världen just nu.
Mm. Nej, men det är ju naturkatastrofer och ekonomiska kriser såklart. Då behöver man ju livsmedel.
Mm.
Inte vapen och kanske inte medicinsk utrustning, utan livsmedel. Och det har de ju också tagit bort såklart.
Mm.
Ja. Och där har man ju tagit bort, de har tagit bort på två sätt. Dels har man tagit bort beredskapslagren så det finns liksom inget extra. Men sen har man ju tagit bort Sveriges möjligheter att producera egna livsmedel genom att självförsörjningsgraden har gått ner från, i början på 80-talet var den 100%. Nu är den under 50%. Vi är helt beroende för att ens överleva av andra länder.
Mm. Det är kanske därför de vill ha informationsmonopolet.
Ja, bland annat.
Hur menar du där?
Kritiken vi får fram nu är rätt befogad. Alltså kritiken mot det globalistiska systemet.
Mm.
Och det kanske därför de talar om att hotet utgörs av alternativa medier som vi till exempel. Och den utgörs i globalt sett av nationer som har lite en annan syn på det här. Som Ungern då till exempel.
Mm.
Och då är det viktigt att bibehålla informationsmonopolet.
Absolut, absolut. Sen att de håller på och liksom tjatar om Ungern och Polen och sådär. Det är ju inte för att de upplever något rejält hot, tror jag inte. Inte de intelligentare i systemet i alla fall. Utan systemet är så tomt, va? Så att man behöver också hela tiden sådana här... nu är det ingen som påstår att Ungern eller Polen är eller utgör ett hot militärt mot Sverige, men man behöver ändå ha de där liksom yttre fienderna, bad guys, boogeymen.
Mm. Ja, det måste de alltid ha.
Mm.
Och där kan jag bara notera återigen Ansa Hagström i Säpos rapport förra veckan. Hon angav till och med det som ett av de hemska aktiviteter som samhället måste skydda sig från. Det var kritik mot systemet, mot myndigheterna, mot regeringen.
Mm. Jo, och man ska, ja, jag vet inte om det här kom ut, om det fanns med rapporten eller om det var den där tweeten från Säpo. Men där var det ju också att... Det som utgör våldsbejakande högerextremism är även kritik mot feminism. Och det är, så som jag fattar det, så var det en annan syn på klimat i klimatdebatten. Alltså att man inte har Greta Thunbergs syn på det hela, utan man kanske lite mer skeptisk.
Jo, men det sa hon. Och även att kritisera HBTQ var också våldsbejakande högerextremism.
Ja. Mm. Och då är ju den myndigheten ideologiskt styrd.
Ja, men de hade lika gärna kunnat låta Daniel Pohl sköta det. Förmodligen hade han varit mer nyanserad än vad Ansa Hagström var.
Ja.
På Daniel Pohl på Expo då, för lyssnarnas skull.
Ja, precis. Ja. Nej, men alltså, det är väl klart att, jag menar, de har säkert under decennier låtit sig informeras av sådana här som Expo, researchgruppen och så. Men det är på en sån jävla dålig, låg nivå att man blir, alltså, man blir mörkrädd. Det är så taffligt. Och det gäller även för den där Claes Friberg.
Mm.
Alltså hans analyser är så, vad ska vi säga, det är så billigt. Alltså. Det är så B, allting.
Ni vet väl varför han fick den där positionen, va?
Ja, det ringer någon klocka, men berätta. Det hade med Göteborg och med...
Ja, Göteborgs demonstrationer när de polisen... Han var ju regionschef för polisen Västra Götaland. Och det polisen gjorde då under Nordiska motståndsrörelsens demonstration var ju att de begränsade vår mötesfrihet helt enkelt.
Mm.
Det fick ju han blev ju ganska kraftigt hyllad av justitieministern för Morgan Johansson.
Mm.
Och kort därefter så var han hade han avancerat i sin positionerna, så att säga.
Jo, nej, men det, när du säger det så kommer jag ihåg det. Men jag menar han är ju så mycket politruck man kan vara den där, alltså. Mm.
Ja. Han blir liksom Säpo-chef för att han har begränsat en oppositions mötesfrihet helt enkelt.
Mm. Men då är det ju klart att det här är någonting som regeringen eftersträvar, va?
Jo.
Så att de kan ju framstå som om de är ett gäng liksom förryckta aktivister, de här Ansa Hagström och Claes Friberg och den där andra fontratten. Men i själva verket så är de ju bara, vad ska jag säga, de är lakejer.
Ja, här.
Ja, och sen ytterligare en detalj kring det här tycker jag är att de gör ju en väldigt märklig koppling. Deras uppgift är att syssla med analys och faktiskt analysera och titta på verkligheten. Men man kopplar alltså till att det sitter folk i Sverige och är kritiska mot myndigheter. Och så är det en ensam galning i Christchurch som går in och skjuter folk för han har läst på internet. Alltså så är det risk för våld även här i Sverige. Alltså det finns en tankehopp där som jag tycker är ganska stor. Vad har det med varandra att göra?
Nej, men det är ett helt bisarrt liksom, narrativ.
Det är att de här som sitter och skriver nu i artiklar på Nordfront och annat, de är ett sånt stort hot för att det sköts ju människor i San Diego. De är också kritiska mot samhället. Och förmodligen så kommer de att ta till vapen, så därför är det bättre att vi förebygger och förbjuder dem.
Kan de inte göra Arnstad till Säpo-chef med en gång? Skulle vara mer underhållande i alla fall än de där tråkmånsarna.
Ja, han är rolig faktiskt.
Ja. Sen har vi ju andra roliga personer. Jag tänkte på den här helikoptermannen, Anders Borg. Han förespådde ju häromdagen att vi kommer nog få komma upp i en arbetslöshet i Sverige på mellan 15-20% om den här krisen fortsätter att utveckla sig.
Jag tror inte det räcker.
Nej, och då hamnar vi på nivåer som, alltså vi får gå tillbaka till 1920-talet eller någonting.
Ja, det
har vi inte sett i Sverige.
Nej, det har vi inte.
Och sen finns ju dold arbetslöshet, för att om nu gränserna är stängda som de är, det blir kanske knarklangning och sånt där, de får inte heller tag i några råvaror och de finns ju inte med i arbetslöshetssiffrorna. Och vad ska de hitta på?
Nej, det där är också en grej. När de blir inom citationstecken arbetslösa, för det är ju i hög grad beroende av att krogar och i muslimska områden, kaféer då, är öppna. Så att man kan ägna sig åt det där. Och så riktigt ser det ju inte ut. Vad kommer alla de här, liksom, de är i de kriminella miljöerna, vad ska de hitta på istället?
Ja.
Då får de ju bli liksom uppfinningsrika. Vad blir det då? Blir det fler husrån, alltså inte inbrott då pratar jag om, utan rena rån. Alltså blir det kidnappningar, vad?
Och där vill jag också gå in och ställa frågan, vad är myndigheternas beredskap mot det här? Har de överhuvudtaget föreställt sig det här scenariot? Att den här gruppen som redan står utanför samhället, vad händer med dem när samhället stänger ner?
Nej, när saften och bullarna är slut i affären. Då...
ja, ja, precis.
Nej, det är lite skrämmande faktiskt. Det här är ju en verklighet som kommer snabbt närmare då. I och med att många människor blir uppsagda och så. Och nu går man in med räddningspaket, säger man. Ja, man kan permittera folk, men det är ju under en kortare tid. Man kan ge folk amorteringsfrihet på lån. Jo, men det ska ju analyseras av banken och de har rätt att säga nej. Alltså, tveklöst kommer många människor hamna i ekonomiska svårigheter. Där har faktiskt, hör och häpna, Donald Trump i USA faktiskt gått betydligt längre än vad den svenska regeringen ens har tänkt sig att göra, för att han har gått in med massiva stöd till hyror helt enkelt för folk som inte kan betala sina hyror. Han har gått in med massiva stöd till folk som inte har arbetslöshetsförsäkring, så att de kan få en försörjning, någon typ av medborgarlön. Och det här skriver inte medierna så mycket om, men USA skulle ju totalt kollapsa om man inte gjorde det här.
Mm. Jo, nej men absolut. Men vi ska inte bara måla liksom fan på väggen heller, för att jag menar att det blir tuffare ett tag framöver nu. Det är ju inget snack om saken, men man kan ju faktiskt gå som samhälle på något sätt gå styrkt ur en sån här situation. Ingenting säger ju att vi kommer att göra det, men med möjligheten finns.
Ja, och jag tror att vi har stora möjligheter att göra det. Och vad som kommer vara stärkt, det kommer ju vara människors medvetenhet och beredskap, och kanske att många människor också har genomskådat att det här globalistiska systemet som vi har nu är så pass sårbart att det kanske inte riktigt är bra för oss. Vi kanske behöver någonting annat.
Ja.
Jo, det hoppas jag på. Jag vet inte vad du menar med samhället där. Men det är ju kanske inte så bra om det nuvarande systemet går starkt av det här, om man säger.
Nej, men alltså, du var inte... Utan jag menar, snarare folket då kan man väl säga.
Jo.
Så jag, för mig samhället är samhället inte synonymt med regeringen liksom, eller systemet.
Nej, utan... jag är också skillnad. Det gör jag. Och förtroendet för det globalistiska systemet är ju verkligen naggat i kanten. Som, jag vet inte om det var du det är så sa det, men att till och med Claes Friberg var tvungen att erkänna åtminstone lite grann att... Det är globaliseringen det kan bero på.
Det var Jimmy i och för sig.
Okej, ja.
Han nämnde globalisering och digitalisering. Det var de två viktiga.
Jo, om man ser ju olika krönikor. Till exempel den som tog upp det här med andningsskydden som man har skrotat. Det var ju en Aftonbladet krönikör. Och ja, man ser i media så finns det krönikörer som även uttryckligen attackerar globalismen faktiskt. Mm.
Nej, men det var Peter Kadehammar tror jag. Han brukar ju normalt sett vara så politiskt korrekt och förutsägbar att det är äckligt liksom. Det är svårt att läsa honom. Ja. Men till och med han. Jo, jag håller med dig.
Sen finns det några som fortfarande är äckliga. Jag läste en intervju med Fredrik Reinfeldt i DN igår. Och han sa det att hela den här krisen i världen bevisar att vad vi behöver är mer globalism, inte mindre. Ännu mer globalism som kan lösa de här problemen.
Mm. Ja. Hur han nu får till det? Argumenterar han på något sätt för det? Eller
vad? Ja, alltså det är mer samarbete, mer förståelse, mer alltså, varor ska ännu lättare kunna röra sig mellan länder och... Det är ju det vanliga tugget.
Men det är ju det som inte går. Det är mer samarbete. Det är väl självklart. Det är väl aldrig fel. Det är väl inte det man invänder mot globalismen. Att man inte tycker att nationer ska samarbeta. Utan det handlar ju om... Ja.
Ja, men ett problem här är ju att när länderna måste stänga gränserna. Då får man inte tag i det man behöver för att själv... Från de andra länderna för att kunna sköta sin krishantering. Och det innebär ju att den beredskapen måste man ju ha själv. Inom landet.
Det är ju... Självklart.
Ja.
Ja, nej men det är ju ibland är det knepigt hur de får ihop det. För Reinfeldt påpekade ju också att det här visade hur viktig EUs roll var. Och vi måste förstärka EU ytterligare. Jag kan inte se vad EU har haft för roll överhuvudtaget i coronakrisen.
Inte ett skit. Utan om det är några som verkligen har förlorat det anseende här så är det ju EU. De har inte gjort ett dugg vad jag vet. Utan här har det ju liksom visat att det bara är en struktur för, vad ska vi säga, vad det nu är en struktur för. Det kan vi behöva ägna ett helt avsnitt åt. Men att det liksom bara är en stor, liksom, värdelös, parasitär, byråkratisk... struktur med massa överbetalda politiker. Det kan vi ju konstatera i alla fall. Och här visar de sig ju helt liksom, ja, helt värdelösa. Mm. Här är det varje nation för sig själv, trots allt, va? Som det landar på.
Mm. Ja. En fråga som vi inte har berört någonting, jag vet inte om ni vill prata något om det. Jag tänker på de här svensk-somalierna. Får man säga så?
Nej.
Somalierna i Sverige.
Man kan säga svensk-somalierna, ja, somalierna inom Sverige. Eller svensk-somalierna inom citationstecken. Kanske.
Ja. Men det är väl ändå lite anmärkningsvärt att fler och fler uppgifter gör ju gällande att en ganska stor andel av dem som har drabbats och också dött, till exempel i Stockholmsområdet, är ju just somalier.
Mm. Så är det av allt att döma. Det har jag också andra källor på än det som har framkommit i media. Någon som hade sammanställt en länksamling, jag tror det var på Flashback, brukar aldrig hänvisa till Flashback för att det är av så varierande kvalitet, men det är klart att det är mycket information som kommer den vägen, och i det här fallet så gjorde det det, i alla fall nådde det mig så. Alltså Sveriges Radio har gått ut med information om coronaviruset till just den somaliska gruppen på somaliska sedan slutet av januari.
Mm. 126 inslag.
Ja. Och det är alltså en månad innan de börjar prata om att smittan kan ha kommit till Sverige via Italienresenärer. Och det här är obehagligt, för här har ju myndigheterna uppenbarligen ljugit för oss.
Mm.
Gissningsvis för att man inte vill då underblåsa någon rasism eller så, va? Att man ska inte peka ut någon grupp eller sådär. Men visst, det är anmärkningsvärt. Vad det beror på har jag ingen aning om det, var kopplingen finns där. Men det kanske är helst mot folkgrupper att konstatera det.
Och, nej, det tror jag inte.
Och våldsbejakande högerextremism att undergräva förtroende för myndigheterna som jag gör just nu. Men det kostar jag på mig.
Men Anders Tegnell fick ju frågan på presskonferensen häromdagen. Den dagliga presskonferensen. Och det var faktiskt Nyheter Idags reporter som hade nästa syn där. Och ställde frågan just om de här somalierna i Sverige och deras överrepresentation. Och du erkände ju Tegnell att det var så. Och så följdfrågan blev då, kommer svenska myndigheter att börja redovisa även etnicitet när man redovisar talen, och inte bara ålder och kön utan även etnicitet? Och då sa Tegnell ja, det ligger i pipen, vi planerar att börja med det. Mm-hmm. Och det vart jag lite överraskad av, att man gör ju redan det i Norge, men att även då Sverige skulle börja, men han sa att det förbereder vi, så att det kommer en sån rapportering.
Ja, det återstår att se om det blir verklighet.
Mm.
Och om det blir verklighet, hur eventuellt tillrättalagd en sån statistik blir.
Mm.
Men
är man seriös med att ha någon vilja att kartlägga virusets vägar och smittovägar och hur spridningen utförs, så måste man ju vara öppen med, alltså, vilka människor
det är. Nej, du får tänka på vad de har sagt här hela tiden och hur de har hållit på och tjatat om att det handlar om att kommunicera relevant information. Det tror jag är ett kodord för att det här ska vi inte gå ut med, för att det är inte relevant. För...
Det har ju inte varit det hittills, men ja. Tittar man på New York till exempel, det är ju också ett sånt där... Så är det väldigt uppenbart, och där tror jag till och med att det är spritt i vanliga medier att coronasmittan har slagit mycket, mycket hårdare i de judiska stadsdelarna, framförallt Brooklyn, än i andra. Och det är klart, frågan måste ju våga ställas, varför?
Mm. Alltså, jag gissar att det har med trångboddhet och sånt att göra där. Alltså de lever ju på varandra, de ortodoxa judarna, på ett annat sätt.
Ja, det är nog den ena förklaringen. Den andra kan ju ha med traditioner och så vidare, att man har ett sätt att umgås mycket människor som man då inte har velat rucka på. Och det kom väl även rapporter om att många i den gruppen helt enkelt trotsar. Det gör de ju även i Israel. Där har man ju stora problem med coronasmittan. Är jättestor i de ortodoxa och de ultraortodoxa stadsdelarna. Okay. Därför att de helt enkelt struntar i myndigheternas påbud.
Mm.
Och fortsätter umgås som vanligt.
Bara en grej till om Tegnell och somalierna. Vad gjorde han i Somalia? Han var ju där för bara 3-4 veckor sedan. Den frågan har ingen ställt. Vad jag har sett i alla fall.
Jag tror de flesta vet inte ens om det.
Det rapporterades faktiskt att han hade rest ner.
Ja, och jag läste en artikel om det då när han åkte dit. Och det var ju för att man skulle informera och liksom hjälpa dem att bygga upp sin folkhälsomyndighet.
Mm. Usch.
Hur mycket var de la på det där? I miljonbelopp?
Ja, det vet jag inte.
Just på den åtgärden vet jag inte, men Sverige sköt ju till 100 miljoner till det, att motverka krisen i fattiga i tredje världen.
Just det, just det.
Och det är ganska mycket pengar som kanske kunde ha behövts här hemma också.
Mm.
Ja.
Nej, men det är ju naturligtvis, en del saker styrs ju av beteende och kanske inte knutet direkt till etnicitet. Men det hörde vi också häromdagen i coronabunkern med Sydafrika. Där människor har väldigt svårt att rätta sig efter regler och inte ha kontakter och samlas i grupper och så. Vilket delvis har med kanske tradition att göra och trångboddhet och fattigdom. Men sitter man och bor 6 människor i ett plåtskjul och inte har mat så inte kan man sitta kvar där. Det går ju inte.
Nej, men det är väl självklart att ju mer desorganiserat och fattigt ett samhälle är, desto svårare blir det att få bukt med detta.
Mm. Men det som jag är lite orolig för, nu spekulerar jag naturligtvis, men vi har ju haft krig i världen som man då har sagt att då uppstår det stora flyktingströmmar och då måste Sverige öppna sina gränser och sina hjärtan. Sen har man då sagt att klimatförändringarna kan innebära att vi får klimatflyktingar och då måste vi öppna våra gränser och våra hjärtan och plånböcker. Och jag funderar som om inte det här kommer bli ytterligare en anledning att vi kommer få pandemikriser i länder som gör att man säger att det här måste vi hjälpa till att ta hand om.
Ja, men samtidigt har det ju varit helt jävla tyst om alla de här unga männen på gränsen mellan Turkiet och Grekland. Det är ju inte en jävel som bryr sig om dem längre.
Nej, kanske inte vågar just nu.
Nej.
Men att det kanske blir när krisen har lugnat ner sig att då kommer det pandemiflyktingar eller vad de nu ska kalla.
Så kan det absolut bli. Men det är, jag bara menar att det är anmärkningsvärt hur tyst det har blivit om det där.
Ja, det är ju anmärkningsvärt att det har blivit tyst om alla andra frågor. Inte ens Greta är med på nyheterna nu med.
Jo, men vänta, fick inte hon corona också?
Jo, men det var väl enda sättet att ta sig in på löpsedlarna.
Jo.
Nej, men skämt åsido, det finns ju då en del som ändå ser positiva saker. Och man ska väl försöka se hoppfullt och ljuset i mörkret och allting. Alltså, coronakrisen har ju inneburit dramatiskt minskade utsläpp av gifter och avgaser och ja. Och det är ju naturligtvis, man kör mindre bil, många fabriker minskar sin produktion och sådär.
Mm.
Om man kan lära sig någonting av det vet jag inte, för att när krisen är över så vill man väl få hjulen att börja snurra igen. Men det visar att det ganska snabbt kan ge effekt.
Mm.
Minskningar.
Jo. Nej, det är rätt kusligt. Jag bor hyfsat centralt i Stockholm. Och det man hör väldigt lite trafikljud alltså nu. Däremot så hör man sirener desto oftare.
Ja.
Utryckningsfordon av olika slag. Om det är ambulans eller polis eller vad det nu är svårt att säga. Men det tycker jag det är en markant skillnad alltså. Det är en liten passus bara.
Mm. Vad tror ni om det här förbudet att inte samlas mer än 50 personer på en gång? Kommer det att hålla eller kommer vi få se att det stramas åt ytterligare?
Det har ju redan misslyckats. Det var väl någon demonstration med asylsökande där de var över 50 personer. Just där de det. Inte ville gå in och stoppa den.
Mm. Nej. Så var det. Det var, tror jag om jag inte säger fel, palestinska flyktingar som demonstrerade utanför Migrationsverket. De var väl närmare 100. Jag tror de var mellan 80 och 100.
Det var Göteborg, va?
Ja, jag tror det. Och sen sa ju då polisen när de fick frågan varför de inte stoppade det, att nej, det har vi inga avsikter att göra.
Nej.
Mm. Men,
det man ska stoppa är väl folk som är ute och shoppar hela tiden och liksom i så fall.
Mm.
Jag tror ju att det kommer att skärpas. Allting tyder väl på det. Att det är en tidsfråga innan man stänger. För jag menar, det är ju absurt. Vi får inte ha några folksamlingar på över 50 pers. Men ungarna ska till skolan och till dagis. Det är ju det är bara en sån grej. Det är befängt.
Mm. The show must go on.
Ja, nej, men det är så. Det, apropå det där, varför Sverige har liksom valt den här linjen. Sverige är väldigt så där, och sosseriet inte minst, är väldigt tillväxtfixerat. Det är det tänket hela tiden. Och det är det som ligger bakom när Löfven står och liksom pratar i alla lägen om att alla vill gå till jobbet. Föräldrarna ska gå till jobbet och barnen ska gå till skolan. Så ska samhället fungera, så ska det se ut. Det kan vara det. Det kan vara andra liksom otäckare grejer också som ligger bakom att man fattar det här beslutet. Att vi inte kan hantera våra så kallade utsatta områden till exempel om det blir kaos och att de skolorna måste fungera som någon sorts liksom förvaringsanstalter och att det blir kaos där. Att de gör den bedömningen och vi inte har någon polis som skulle kunna hantera det i så fall. Det kan också vara.
Ja, men det jag tror det ligger i. Och jag måste ju säga att jag har delvis en annan uppfattning kanske än vad du och Fredrik har. Jag tycker det är bra att man inte stänger skolor och förskolor i Sverige. Men det har flera skäl. Dels så har det väl inte varit någon direkt spridning av viruset mellan barn. Men sen har man då också det här med att barnen är faktiskt upptagna under dagen och kanske kommer hem efter skolan och trötta och inte gör så mycket mer. Men om barnen inte gick i skolan så skulle de inte sitta inne i en lägenhet. De skulle vara ute på stan, de skulle hänga runt och då skulle dels uppstå sociala problem med de som inte kan hantera det, men också skulle smittspridningen öka.
Så är det. Men Jimmy, jag har inga synpunkter på det i sig, utan jag bara liksom pekar på den skriande inkonsekvensen.
Ja, det är det.
I det. Att det ska inte vara folksamlingar på över 50 pers, men vi ska ha skolorna öppna som enda land i världen. Det är jättekonstigt.
Ja, men det är konstigt. Men jag ser bara att det finns saker som jag själv tycker är bra med det. Och vi har ytterligare en aspekt och det är alla de barn som faktiskt har besvärliga hemförhållanden. Kanske missbrukande föräldrar eller andra saker. Så är det mycket bättre att de är i skolan.
Jag kan köpa det. Men det, ja.
Men det är en inkonsekvens som är helt otrolig. Och skulle man nu gå vidare och förbjuda ännu mindre, alltså folksamlingar, begränsa dem ännu mer, då blir det inte klokt. Alltså, då förstår jag inte. Och då är det snarare förbudet jag inte förstår än att man inte stänger skolorna.
Mm.
Jag förstår inte siffran ens. Jag förstår ju att man måste sätta någon gräns såklart. Men varför just 50? Varför inte 60 eller 40 eller 100? Eller 20.
Nej, men alltså samtidigt att rent doktrinärt då förbjuda en grupp, till exempel religiös eller politisk eller vad som helst, att samlas oavsett vilka försiktighetsåtgärder man vidtar. Man sitter 2 meter ifrån varandra, man kommer inte nära, man har massor med sprit och så vidare. Men det spelar ingen roll, det är antalet som är fel. Samtidigt kan i vilken stormarknad som helst befinna sig flera hundra människor samtidigt. Och gå runt och ta i varor och droppa och ha sig. Och det är inte förbjudet. För det är en enorm inkonsekvens.
Men det tror jag är en tidsfråga. Faktiskt. För det, ja, det så, så är det i typ samtliga andra länder. Där har man ju liksom karantän på riktigt. Som sagt, i Tyskland får det ju inte mötas fler än två personer. Och i både Storbritannien och Frankrike så är alla butiker utom apotek och livsmedelsbutiker stängda. Mm. I vissa fall är de det också faktiskt, eller du får inte gå ut. Jag har en god vän som har en mamma i södra Frankrike som berättat att hon får på sin höjd gå ut i trädgården. För där funkar hemkörning av varor.
Mm.
Sen vet jag känner andra som bor i Paris och där är det inte genomförbart helt enkelt. Men det blir ohanterligt då, med hemkörning till 10 miljoner eller hur många nu är.
Mm.
Så att då får man liksom tillämpa andra grejer. Men det är drakoniskt alltså, runt om i.
Och sen har man då infört i Sverige ett totalt besöksförbud av äldre på sjukhus och så. Vilket jag tycker är värt att lyfta upp också, för att konsekvensen av det blir ju att många gamla människor får dö helt enkelt helt ensamma.
Mm.
Man får inte ens ta farväl av sina nära och kära, för det har man förbjudit. Och det måste ju vara en väldigt ångestfylld situation. Det här pratade ju Paulina också om i coronabunken häromdagen. Men det är värt att lyfta upp att vi får inte glömma alla de här människorna som till och med har byggt upp det här landet och som har betalat skatt hela sitt liv och tagit hand om sina nära och kära. Och nu ska vi lämna dem att dö ensamma.
Och ställ till med det här eländet också. nej men visst, jag håller helt med dig. Man ska inte skämta om det så. Det är klart att det där är tragiskt. Men vad göra?
Men det där har ju också med sosseriet att göra. Och Paulina nämnde ju att hon har jobbat på äldreboende. Så att man har ju fått höra lite, kanske inte i detalj allting sådär, men och av andra såklart. Man känner väl till ungefär på hur det funkar där. Och det är väldigt mycket förvaring. Alltså det handlar om att de ska överleva till varje pris kanske, men inte leva så att säga. Det är bara förvaring av dem. Och det är väl så man resonerar här. Alltså för en äldre som är ändå inne på sin sista tid, så kanske det viktigaste är att träffa sina nära och kära, inte att leva i två dagar till.
Nej, sen så tror inte jag, i vanlig ordning så går man ju ut och säger att det här är av hänsyn till våra äldre, vad det nu blir. Men det, jag tror det är väldigt mycket är krasst tänk, alltså att man vill inte att de ska belasta en redan ansträngd vårdapparat, tyvärr.
Nej.
Ja.
Men säkert är det så. Men det är bara ytterligare en av alla de effekter som hela den här situationen får. Jag tänkte bara nämna en grej som jag tyckte var lite kul. I konferensen eller presentationen som Säpo hade förra veckan så fick vi höra Ansa Hagström citera de 14 orden. Märkte ni det? Ja.
Okej.
Det var roligt, men hon menar på då, för hon vill ju jämställa då högerextremism med alla andra former av islamsk och andra extremismer, och då vill hon mena då att de har ju även sin egen trosbekännelse, vilket är de 14 orden, och så läste hon upp dem.
Ja, återigen, det är ju så expokunskaper liksom. Det är så banalt. Så,
ja, jag tycker David Lane är intressant såklart, men i landskriften, men de 14 orden är väl inte riktigt på tapeten längre, eller?
Nej, men det blir ju löjligt när man liksom gör den högerextrema, det är ju inte en sammanhållen rörelse heller, men att man gör det man kallar för högerextremism till jag vet inte vad. Det får helt andra dimensioner. Det är mer än ett samfund. Det är en trosinriktning eller någonting.
Mm. Jo, jag håller med.
Det låter ju som att vi inleder varje möte med att mässa de 14 orden.
Ja, Och sen har vi då nästan övernaturliga förmågor, att det räcker att Weideland skriver en krönika så kan någon dåre nere i San Diego inspireras och gå ut och skjuta folk. Alltså, de drar verkligen väldigt stora växlar på mm. våran verksamhet.
Mm. Jo, nej, det...
Ja, och det blir ganska udda i Sverige, för att jag vet inte om det finns en enda organisation eller rörelsekraft person som anser att nationella terrordåd, eller man ska kalla det för, är rätt väg att gå. Finns det i Sverige just?
Nej, jag tror inte.
Sen kanske nej. Inte ta avstånd från ditt och datt hela tiden och sådär, men det är så vitt jag kan se, så är det ingen som säger ja.
Nej, men varför ska man göra det? Man går ju liksom inte runt och säger att man inte slår sin fru till folk som inte är intresserade av att höra det liksom.
Precis så resonerar ju vi i Nordiska motståndsrörelsen, att vi har inget liksom, vi har inga ansvar för att ta avstånd nej. Från vad någon annan gör.
Nej.
Nej, det är helt rätt tycker jag.
Men det här är ju ett tydligt narrativ då, som sagt, som mynnar ut i att både Säpo och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra myndigheter vill de vill likrikta och styra in människor på att vara källkritiska, vilket innebär att inte läsa något annat än DN och titta på SVT.
Att inte vara källkritisk när det kommer från makten.
Ja. Precis.
Mm. Jo.
Och sen att vara att absolut vara noggrann med att inte läsa eller lyssna på vad några som kritiserar systemet, regimen gör och skriver och säger. För då kan man riskera att gå främmande makts ärenden i att underminera Sverige. Det är kontentan.
Mm.
Och det är väl det vi har suttit och gjort i en dryg timma nu. Men jag tycker det är jätteviktiga frågor det här. Är det någonting som ni tycker att vi har missat eller som vi bör tillägga när det gäller coronapandemin och dess effekter?
Det är väl hur de kan utnyttja det här till sin fördel.
Mm.
Kanske inte varit inne på så jättemycket, men... För det kommer de att göra, oavsett om som vissa menar i alla fall, att de kanske till och med ligger bakom det här i grunden. Men oavsett hur viruset har kommit till, så kommer ju... Och även fast förtroendet för globalisterna är naggat i kanten, så kommer de ändå utnyttja det här till sin fördel på något sätt. Övervakning, tänker jag sådär. Och...
Absolut. Men det tycker jag vi har pratat om i och för sig. Liksom.
Det kanske vi har.
Ja, jag tror det.
minne som en guldfisk.
Nej, men det är inte fel att du liksom understryker det igen. Att det är just den aspekten, att oavsett vad viruset är så kommer det här att utnyttjas av makten. Och de som vill återinföra ett informationsmonopol i samhället och förbjuda organisationer och kritiska röster. Absolut.
Tittar man också lite krasst, så är det ju ett antal aktörer som faktiskt kommer tjäna på det här i slutändan. De internationella banker som nu ställer upp och lånar ut pengar kommer att ta ränta på det. De kommer tjäna enorma belopp.
Självklart.
Bankerna i Sverige som nu får mängder av företag i sitt grepp, de blir ränteslavar, de kommer tjäna på det här i efterhand, enorma pengar. Och myndigheterna som sagt kommer få ett helt annat grepp om både information och jag tror det är faktiskt ett starkare politiskt grepp efter det här, för att plötsligt har man fått mandat att införa tvångsåtgärder och det kommer ju inte man släppa efter det här.
Nej. Och obegripligt nog så stiger ju sossarna i opinionssiffrorna.
Ja.
Så att...
Och Stefan Löfven personligen stiger ju också förtroendet för honom.
Mm.
Det är väl ju för sig ett fenomen. I kriser så brukar ju då en så att säga landsfader alltid öka i popularitet. Och det måste inte betyda så mycket. Winston Churchill var ju väldigt populär under kriget i Storbritannien. Sen efter kriget röstade man ju bort honom.
Mm. Jo, absolut.
Jo, men ändå, jag hade en liten utläggning i Corona-bunken just om Putin till exempel. Att han har visat sig mycket mer. Han har besökt sjukhus och använt den här symboliska makten som man har då. Medan Stefan Löfven har hållit sig undan. Jag tror väl också, var det inte din utläggning tydligen att han fräste av journalister senast? Han verkar lite så småirriterad och när han väl är vid rampljuset så är han lite småirriterad. Och håller sig undan, överlåter ansvaret till den här Tegnell och så vidare. Mm. Lite osynlig och framstår, för mig framstår de som ganska handlingsförlamade.
Ja, ja.
Så jag kan inte förstå liksom hur är det här folket beskaffat, så jag får säga. Men vi har väl våra dåliga sidor också kanske.
Ja, vi är väldigt trogna mot våran överhet. Nej, men sen det har jag visat också att de svenska politikerna har ju inte egentligen tagit kommandot här på ett tydligt sätt som i många andra länder. Viktor Orbán ska vi inte tala om, som har ordnat så att han kan få dekret och styra diktatoriskt om man skulle behöva det. Men i Sverige så är det myndigheterna som är de som styr. De ger en rekommendation och så genomför regeringen det. Så vi har en väldigt stark myndighetsmakt i Sverige.
Mm. Mm. Och det är ju sosseriet.
Jo, men de är ju politiskt tillsatta.
Ja, de är ju,
så att det är ju
de göder varann, kan man säga, det där. Det är... Ja, och en av de mest skrämmande exemplen på det är väl Dan Eliasson då, som är chef för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Ja, han är ju absolut förmodligen den värsta liksom. Det blir nästan parodiskt med honom. Nej, men det är väldigt viktigt det du sa där, men det kan vi dröja vid lite grann, bara att man ska ju vara klar över att alla tjänar ibland på, eller inte alla, men det finns i alla kriser så finns det folk som skär pipor i vassen alltså.
Mm.
Så att det är väl någonting som man, om är man samhällsintresserad, är man politiskt intresserad, så ska man vara lite vaksam på vad som händer i de avseendena.
Mm.
Som du säger, hur företag kanske blir insolventa, köps upp av andra. Jag menar, det finns alltid de som och i banksfären notoriskt så har varit så i flera hundra år.
Mm. Sen tror jag man kan förvänta sig också att västvärlden går ju nu neråt överallt, fördjupas ju den här krisen, medan Kina är ju faktiskt på väg ur krisen. Nu kan det hända att det kommer någon andra våg och sådär, det har ju pratats om, men man har startat upp större delen av industrin i Kina redan och folk är tillbaka på jobbet och producerar. Vad det skulle kunna leda till är ju att ett antal tusentals företag i väst plötsligt står på ruinens brant och är både lätta och billiga för kineserna att köpa upp.
Mm.
Och deras redan ganska stora inflytande skulle kunna bli ännu mycket större efter det här. Därför där har ju inte bara företagen sina aktieägare att gå till, utan de har ju hela staten i ryggen.
Mm.
Som kan pumpa in pengar för att hjälpa den kinesiska ekonomin och företagen. Så att det skulle jag inte bli förvånad om de drar nytta av den här situationen.
Nej, tvärtom. Det skulle vara förvånande om de inte gör det. Om de nu tar sig ur det här som det ju rapporteras om. Absolut.
Sen har vi ju... Det finns ju mycket följder som helst. Men jag tror att de svenska löntagarna är stora förlorare i allt det här. För att nu är det många som blir av med jobbet och så. Och den avtalsrörelse som skulle ha hållits precis just nu, den har ju skjutits fram då till i höst. Det är tveksamt om den blir av då ens.
Mm.
Men om den skulle bli av, vilka löntagare kan idag liksom börja skrika om högre löner? Alltså, det stora argumentet kommer bara vara en käftsmäll. Ni ska vara glada att ni har ett jobb. Det finns inga marginaler just nu. Företagen har gått på knäna. Det finns ingenting att höja. Och jag tror även, alltså, företagen har stora möjligheter nu att gallra ut och liksom bli av med folk och såna här saker. Så löntagarna tror jag blir förlorade.
Ja, alltså om det är någon, en annan fält som vi inte har pratat om så är det ju hur digitaliseringen ökar här nu.
Mm.
Och hur, alltså man bara en sån sak som att beställa mat. Jag menar, det har ju varit en tydlig trend länge att man vill ha såna här automatiska kassor och folk ska helst köpa hemmat och sådana grejer. Det kommer inte gå tillbaks sen när det här är över i någon större omfattning.
Nej, det tror inte jag heller. Då har folk vant sig.
Mm.
Nej, det är också en effekt. Sen är frågan, vad kommer det göra på människors resande? Alltså nu är det ju ingen som reser, men kommer man upptäcka att det kanske inte är helt nödvändigt heller? Kommer resebranschen att hämta sig?
Nej, jag tror inte det. Det är rätt roligt faktiskt. Jag såg sån här reklam för Polarbröd igår. Där handlade det om att göra matsäck för påsklovsresan.
Mm.
Det, sånt där är inte tajmat alltid, uppenbarligen. Det finns en annan rolig, nu ska inte jag sitta här och avslöja hur mycket jag kollar på tv, men det finns en annan rolig reklam som har gått hela den här tiden. Och det är, den har något år på nacken. Det är för i Prensa. Det här värk- och febernedsättande tabletten. Att en förkylning behöver inte vara så dramatisk. Det kommer väldigt, väldigt malplacerat. Alltså.
Det blir ju kul. Jo, nej, men alltså det skulle ju kunna vara en möjlighet att svenskarna nu när påsken kommer och allting, sommaren kommer ju, ligger framför oss också, att börja upptäcka att man kan ju faktiskt göra andra saker. Man kan ju göra utflykter och semestra lite i sitt eget land. Upptäcka vårt fantastiska land. Göra saker tillsammans med sina barn. De behöver ju inte ligga i en pool på Mallorca, utan man kan väl åka ut till en sjö i Sverige.
Jo, men jag vet inte om jag hellre sätter mig på en skärgårdsbåt än på ett flygplan i det här läget. Alltså.
Nej, när man sätter sig i sin egen bil eller så och åker ut. Eller
om man har
cyklar eller någonting annat. Jag menar bara att det är möjligheterna för att faktiskt komma bort ifrån den här enorma konsumtionshetsen som är med Thailands resor och som allt det här som har blivit legio.
Mm. Jo, nej, jag tror folks vanor i alla sådana avseenden kommer nog att förändras väldigt drastiskt. Det, av olika skäl.
Mm. Och det är som sagt inte bara av ondo, utan vi alla kriser, allting som händer än i ens liv kan man ju faktiskt dra nytta av på så vis att man drar lärdomar. Man lär sig saker, sen bör ju även hela samhällen göra det, och det återstår ju att se vad våra myndigheter kommer dra för slutsatser när krisen är över.
Mm.
Men jag tror vi kommer gå stärkta ur det. Vad tror du, Fredrik?
Ja, det tror jag.
Och jag tror även...
Som du nämnde tidigare, förtroendet för globalismen är naggat i kanten, och även om de kommer utnyttja krisen till sin fördel, så är det vi som vinner på den mest, skulle jag vilja säga.
Ja, för jag tror att det kommer visa sig för väldigt många människor att det vi har sagt har ju faktiskt varit rätt. Vi har varnat för globalismen, vi har sagt att det är bättre med självhushållning nationellt, att man har självförsörjning, att man kan ta hand om sig själv. Vi har sagt att det är dåligt med öppna gränser. Det visar sig nu i den här krisen att det var dåligt, för kommunerna och sjukvården gick redan på knäna innan coronakrisen på grund av massinvandringen. Det blev bara värre. Och vi har tagit in massa smitta den vägen. Och det har också visat sig att till exempel att prepping, att kunna klara sig själv, det är bra. Det har vi sagt hela tiden.
Jo.
Så på fråga efter fråga så egentligen så kommer vi kunna lyfta det här och säga lite grann att nu vi kan inte säga vad var det vi sa, men vi säger att
jo, det är det vi ska göra. Vi ska aldrig glömma det här. Vi ska älta och älta, ja, helt enkelt. Så att du inte hamnar här igen.
Det kan väcka människor faktiskt. Till eftertanke.
Sen en annan sak, alltså underhållningsindustrin, visst vi kan kolla på tv som det är så, men det är inga så här mello längre och det är inga sportgrejer, allting ställs in och det där tycker jag ganska, ja, det ska bli intressant att se om det kan leda till att en del av befolkningen och hur stor del börja tänka själv och vad som händer med dem, så att säga, om du förstår.
Ja. Det är ju, ja, man säger att alla idrottsevenemang och sånt där stannar av, kan jag tycka. Det finns väl nackdelar i det, för idrott är väl i grunden sund, även om den har korrumperats med så mycket pengar och sådär, men mycket underhållning. Jag tänker så här, hur många sörjer över att inte Operan öppen eller Kungliga Dramaten eller Metropolitan i New York. Alltså det finns ju också väldigt mycket kultur som man kanske kommer visa sig att det här, ja, det kanske inte är livsnödvändigt. Det kanske inte är någonting som staten ska pumpa in en miljonbelopp i, utan
ja, och Operan är väl bättre sagt, än Melodifestivalen?
Jag likställer dem. Det är dekadens från 1700-talet och dekadens från nu, det är liksom likställt.
Nej, snälla.
Absolut.
Ja.
Ja. Ja, vi var inte riktigt överens här.
Nej. Men vad då? Pornhub har blivit gratis för italienarna, läste jag någonstans. Så att det finns.
Ja, det är illa om det går den där vägen. Att folk börjar, ja, hamna i degenerativa mönster och så.
Ja, nej, men faktiskt. Jag tycker det där att just att sporten avstannar tycker jag personligen är tråkigt. Jag håller ju med om att den moderna fotbollen framförallt är väldigt korrumperad. Men det ser väl jag som tråkigt. För det, och återigen, det finns så mycket annat skit då som folk kan sitta och konsumera istället.
Jag är ju gammal sportfån själv, så att jag har utövat rätt mycket idrott och det är ju en liksom ganska sunda tävlingsmoment och allt det där, så det är väl bra, men det är väl att folk konsumerar det väldigt mycket och lägger väldigt mycket tid på det istället för kanske göra någonting, så att säga.
Jo, nej, men det håller jag med om, den aspekten. Men samtidigt, så länge det finns allt, alla liksom, jag menar, tvn är igång och liksom allt sånt, så tror jag inte folk kommer att börja liksom aktivera sig istället för att kolla på sport eller gå på opera och så. Men ja, eller gå på teater. Det är så få som gör ändå. Ja, nej, men det kan vi väl vara överens om att det blir väldigt skönt någon gång i framtiden när saker och ting börjar rulla på igen som vanligt.
Absolut.
Man kan träffa sina vänner och ta en öl liksom, eller en kaffe eller vad man nu gör. För det här blir påfrestande i längden.
Mm. Jo, men visst är det så. Men sen kan ju då det här innebära att allting som nu har fått stänga ner, jag pratar framförallt om kulturvärlden, måste ju då göra en nystart när allting ska komma igång igen, och då kanske det blir en ganska sund rensning på vad kommer folk att efterfråga då. Kommer det vara anstormning för att öppna utställningar med mänskonst? Det hoppas jag inte. Jag hoppas däremot att konsertarrangörer och andra kommer igång, för att musik och teater och sådana saker är viktigt i ett samhälle. Men det kommer nog kanske att, ja, kanske till och med bli bättre.
Ja, nej, men alltså det är väl det man hoppas på, att det kan leda till någon form av sanering. Detta. Men det, det kanske är önsketänkande. Det får framtiden utvisa.
Mm. Ja, och jag tycker det är faktiskt ett utmärkt slutord för en jätteintressant diskussion som vi har haft. Och vi kan väl bara säga som vi inledde att just nu överskuggar coronakrisen allting annat i vårt samhälle. Och vi uppmuntrar människor att fundera kring själva, diskutera ungefär som vi har gjort här. Hur det här påverkar, hur det kommer att påverka, vad som kan bli utgången och hur man själv ska förhålla sig. Vi har inte levererat så mycket svar, vi har levererat en del åsikter och... ni får gärna ha feedback på det här om ni vill. Skriva till oss, kommentera på Spreaker och sådär. Och vi tar till oss alla förslag och både ris och ros. Därmed tackar vi för oss. Jag, Jimmy Thunlind, Jonas De Geer som har deltagit och Fredrik Weideland som har varit gäst. Och på återhörande i nästa avsnitt. Hej då!
Hej!
Hej!
And hoping for the best, but blues will make me ramble, and the rails are leading west. I'm feeling awful lonesome, pleasure I can't find. I'm leaving you, mean mama, just to worry you off of my mind. Oh, yodelay.